بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فرشتي غتقوينهم كتاب التوحيد أبو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويقومت تيل كابيتل 43. Och inshallah, om allting går som vi tänkt, så kommer vi inshallah idag gå igenom 5 stycken kapitel. Och dessa kapitel är mycket relaterade till förra lektionen. Saker som man ska akta sig för att säga. Så i detta kapitel så säger då författaren: Bab ma ja'a fi man lam yaqna bil halafi billah. Kapitlet om den som inte övertygas när någon svär vid Allah. Eller inte nöjer sig med att någon svär vid Allah. Ja. Författaren kommer i detta kapitel att ta upp denna punkt då. Det åligger muslimen att om någon svär vid Allah och säger wallahi, att man accepterar och tror på personen. Det är grunden. Och vi kommer inshallah gå igenom lite detaljer senare. Och han berättar här från Ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han sa att profeten alayhi salam sa: La tahlifu bi abaikum. Svär inte vid era fäder. Men halafa billahi fal yastuq. Den som svär på Allah ska tala sanning. وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَى. Och den som det svärs för vid Allah ska vara nöjd med detta. Och den som inte behagas av det är inte från Allah. وَمَنْ لَمْ يَرْضَى فَلَيْسَ مِنْ Allah. Och denna hadith finns berättad av Ibn Majah. Och den är sahih. Ja. Detta kapitel, eller denna hadith, talar upp flera stycken punkter. Den första punkten är det vi talade om i förra veckan. Att man inte får svära på någonting annat än Allah. Och här specificerade profeten alaihi salam och han sa: svär inte på era fäder. Alltså säg inte jag svär på min pappa, jag svär på min mamma. Och Sheikh bin Baz rahimahullah sa att det var vanligt att folket i början på islam och precis vid hijra till Medina brukade svära på sina föräldrar och sedan så förbjöds de från detta. Kom ni ihåg domen för att svära på någonting annat än Allah? Vad sa vi förra veckan? Ja, vad är domen?
Kyrk.
Kyrk. Stor eller liten?
Liten.
Ja, grunden är att det är en mindre form av kyrk. Ja. Förutom om personen skulle tro att den som man svär på har en samma status som Allah, då är det självklart kyrk akbar. Men grunden är att det är kyrk asgar, en mindre form av kyrk. Och det beskrevs också av profeten Ali Islam som kufr, en form av otro. Att svära på någon annan än Allah. Och sen så säger profeten Ali Islam: Men halafa billahi fal yastuq. Och låt den som svär på Allah tala sanning. Om man svär på Allah subhanahu wa ta'ala så får man absolut inte ljuga. Utan man är skyldig att tala sanning. Muslimen är generellt skyldig att alltid tala sanning. En muslim ljuger inte. Utan det är en hycklares egenskap att ljuga. Min sifat al-munafiqin är att ljuga. En muslim talar sanning. Ja, ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Troende, frukta Allah och var bland de sanningsenliga, de ärliga. Och Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala, vars förklaring vi kommer läsa från idag, han säger här att det är en plikt för den som svär på Allah att tala sanning, wa yataharra sidq, och var väldigt noga med att vara ärlig. Och att akta sig för lögn. Därför så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: من حلف على يمين وهو كاذب لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. Att den som svär en ed och han ljuger kommer att möta Allah i ett tillstånd då Allah är arg på honom. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så den som svär och säger wallahi och lovar någonting och svär på en viss sak och sen ljuger kommer att få detta straff att Allah kommer att möta honom i vrede på domedagen. Så han säger att det åligger då muslimen att vara på sin vakt från att svära vid Allah och ljuga. Och speciellt när det kommer till tvister. Det handlar om att ta andras rättigheter och ägodelar. Som det har berättats i den andra hadithen. Att den som tar en muslims egendom med en ed. Alltså en falsk ed. فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ. Den personen har typ, vad kan man säga, aujaba, nästan garanterat att han kommer att gå till elden och paradiset är haram för honom. Och en annan hadith så lades det till, även om det skulle vara, då så sa sahaba, även om det är någonting litet, han sa även om det är någonting så litet som en pinne. Och en vissa hadither som ett frö. Så vad nämndes här i denna hadith om en person ljuger. Alltså det hamnar inför en domstol och en person ljuger och säger det här är min mark. Till exempel grannen, han tog grannens mark och säger det här är min mark. Och personen har inget bevis på att marken är stulen och så vidare. Och då så säger domaren svär på att det är din mark och han svär och säger wallahi det är min mark. Då kanske domaren dömer till hans fördel. Då har han tagit en muslims egendom med orätt. Vad hände? Allah kommer inte låta honom gå in i paradiset och han kommer gå in i helvetet. Och då sa sahaba, vadå om det är någonting litet? Han säger wallahi, och ta någonting litet av en muslim. Om det så är en liten pinne. Om det så är en liten pinne han tar, en miswak eller någonting. Subhanallah. Så det är väldigt, väldigt allvarligt att avlägga falska eder. Och det nämndes bland de största av synder. Och sen så säger profeten alaihissalam i denna hadith att den som det svärs för vid Allah ska vara nöjd med det. Och den som inte behagas av det är inte från Allah. Yani, om man svär till dig vid Allah så ska du vara nöjd. Det här ska räcka för dig. Och om det inte räcker för dig så är du inte från Allah. Yani, du är inte hans sanna tjänare. Och här nämner ulema att det finns tre olika tillfällen. Och det är en väldigt viktig punkt. För hur ofta kommer inte folk till oss och säger wallahi, det är sant, jag svär vid Allah. Eller hur? Taib, måste man alltid tro på alla människor i allt de säger? Eller finns det något undantag? En jätteviktig punkt, eller hur? Som vi kanske konfronteras med i våran vardag. Den första punkten är om du befinner dig inför en islamisk domare. En islamisk domstol, en qadi. Taib. Då har profeten alaihi salam sagt al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal-yaminu 'ala man ankar. Den som anklagar är den som ska hämta bevis och den som nekar svär på Allah. Så till exempel om två personer tvistar och kommer till en domare och den ena säger att den här personen stal min mobil. Taib. Du har en som anklagar en annan person. Mr. A anklagar Mr. B. Person A säger att Mr. B stal min mobil. Och person B håller mobilen i handen. Han säger det är min mobil som han stal. Då säger domaren, har du något bevis? Har du kvitto? Har du ett nummer? Har du vittne? Har du någonting? Bevis? Om han säger nej, jag har inget bevis. Då säger domaren till den anklagade, är det sant? Han säger nej, det är inte sant, det är min mobil. Och då säger domaren, svär vid Allah att det är din mobil. Och då får han svära vid Allah. Han säger, wallahi, det är min mobil. Så då är det avslutat. Då går de därifrån. Då måste den andra parten acceptera att han har svurit vid Allah. Han har ingenting att säga till dem. Även om han skulle ljuga, och det skulle vara hans mobil, då får han sin rätt på domedagen. Och han får sitt straff på domedagen. Hänger ni med? Där har du inget annat val. Även om du vet att han ljuger. Det är din mobil. Du kan inte göra någonting. Domaren säger khalas, han får den. Det har nämnts i en hadith också att profeten al-Islam sa att jag kanske dömer till någons fördel. Jag dömer så som jag. Så som jag hör. Och kanske vissa av er kommer och är mer vältaliga än den andra. Men den som tar någonting orätt från sin broder och svär på det kommer på domedagen att straffas. Förstår ni? Ja. Så man kanske får någonting i dunja. Man kanske kan lura en domare. Ta någons mark, ta någons egendom, ta någons pengar. Slippa betala någonting som man är skyldig. Men hos Allah så kommer du inte att vara oskyldig. Utan du är skyldig och kommer dömas på domedagen. Den andra situationen är... ja. Om en person säger till dig svär. Och du säger wallahi, det här är sant. Och han säger nej. Det räcker inte med att du säger wallahi. Utan du måste säga till exempel jag svär på eller awliya. Du måste svära på de här helgonen. Eller du måste svära på profeten al-Islam. Eller du måste svära på Kaaba eller din pappa. Den här hadithen implementeras också på dem. Eller hur? Att han nöjer sig inte med Allah. Utan han nöjer sig med att man svär på andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och ett annat problem som finns idag. Vissa, när man säger till dem, khalas, jag är beredd att svära på Allah. Han säger nej. Du ska svära på talaq. Att om du ljuger så är du skild. Eller om du ljuger så ska du få Allahs förbannelse. Eller du ska säga, wallahi, eller du ska säga, om jag ljuger ska Allah straffa mig. Att du säger wallahi räcker inte. Hadisen implementeras också på dessa människor. Är ni khalas? Om man säger till dig, jag svär på Allah, det räcker. För Allah azza wa jal är den högsta i muslimernas hjärtan. Och det finns ingenting högre än Allah att svära på. Eller hur? Så khalas, det räcker. Och den som inte nöjer sig med att man svär på Allah, är inte från Allah. Khalas. Den tredje kategorin. Det är om personen är en ärlig människa. Och han ska svära vid Allah, eller han svär vid Allah. Och han är känd för sin ärlighet. Det finns inga indikationer på att han ljuger. Då är grunden att du tror på honom och accepterar det han säger. Eller hur? Så som det också har berättats från Umar radiyallahu anhu. La tadhunnu bi kalimatin kharajat min muslimin shay aw shar'an wa anta tajid laha min al-khayr mahmala. Tro aldrig någonting ont från det som en muslim säger så länge det kan tolkas på ett gott sätt. I grunden är att vi tror det bästa om folk. Hasnuddan. Han säger någonting som kan tolkas på två sätt. Gott eller ont, hur ska vi tolka det? Gott, khalas. Vi tror det bästa om folk. Så samma sak här om en muslim säger någonting och säger wallahi, det är sant. Eller wallahi, jag ska göra det. Eller wallahi, jag har inte gjort det här, khalas. Grunden är att vi tror på honom. Och man får då inte säga att nej, det här är inte sant. Jag tror inte på dig och så vidare. Nej, khalas. Han har svurit på alla, det är sant. Men om personen är känd för att ljuga. Han är lugnare. En falsk människa. Som är känd för att ha svurit på Allah och ljugit förut. Och det finns indikationer på att han inte är ärlig. Då behöver man inte tro på honom. Khalas. Då är det här ett undantag då. Och det är ju uppenbart. Ja. Och här finns också en hadith som är värd att nämna. En hadith som finns i Bukhari och i Muslim. Där profeten Muhammad a.s. berättar att Isa ibn Maryam, profeten Jesus a.s. såg en man stjäla på marknaden. Eller han såg en man ta någonting på marknaden. Och Isa a.s. yani, sa till honom. Och då så sa mannen, wallahi jag har inte stulit. Wallahi jag har inte stulit. Vad sa Isa a.s.? Han sa att, bima'na al-hadith, mina ögon ljuger. Och jag tror på din ed. Om du surit på Allah, khalas. Mina ögon sa det, wallahi khalas, det jag såg måste vara fel. Eller vissa lärare säger att yani, kanske han inte stal. Isa tog hans ord, yani. Han kanske tog någonting som var hans. Kanske personen var skyldig honom någonting, eller någonting sånt. Men khalas, du sa wallahi, khalas, det du säger kommer först. Och det här bevisar också hur viktigt det är att yani, vara ärlig när man säger wallahi. Att det är någonting stort att säga wallahi. Och det kommer komma senare i boken också. Ett kapitel om att inte svära för mycket. Vilket tyvärr många muslimer gör. Att de säger wallahi för minsta lilla sak. Ja. Taib. En faida som här nämns i Sheikh bin Baz förklaring. Vad är soningen för den som svär på Allah och ljuger? Vad är soningen? Det där är en, om man avlägger en ed. Alltså, man svär på att göra någonting. Här talar vi om en person som säger wallahi, det är min mobil. Och det är inte hans mobil till exempel. Ska han fasta 3 dagar? Eller? Sheikhen säger han ska göra tauba till Allah och lämna tillbaka ägodelen till dess ägare. Det är hans tauba. Han ångrar sig inför Allah och ger tillbaka det som han tog orättvist.
Så om han själv?
Nej, inte om han själv. Vi talar här om en person som har svurit vid Allah och kanske tagit någon annans rättighet på grund av att man då litade på hans ord och han sa wallahi. Som vi sa det här exemplet, han går till domaren och säger wallahi, det är min mobil, och han fick den. Fast det inte är hans. Vad är hans toba? Att ge tillbaka den och göra toba.
Det är stöld.
Det är stöld, men då kanske det kommer andra konsekvenser. Det här är i alla fall toban mellan honom och Allah. Så vi går vidare till nästa kapitel. Bab, qawlu ma sha Allahu wa shi'it. Kapitlet att säga ma sha Allahu wa shi'it. Vad Allah vill och vad du vill. Och det här är det vi talade om i förra lektionen. Att det finns vissa uttalanden som inte överensstämmer med ett tawhid. Och här berättar då författaren från Qutayla att en jude kom till profeten alaihissalam och sa, ni muslimer begår shirk. Ni säger vad Allah vill och vad du vill. Och ni säger, jag svär vid Kaaba. Och då så beordrade profeten alaihissalam att om någon skulle svära så skulle han säga, wa rabbil Kaaba, vid Kaabas herre, och säga vad Allah vill och sedan vad du vill. Och denna hadith är autentisk. Så här finner vi att den här juden kom då till profeten alaihissalam. Och det här var inte för att ge goda råd. Att det här borde ni fixa till, eller jag vill ge råd. Utan det här var för att kritisera islam. Judarna ville inget gott. Så han kom då och sa, ni begår kirk. Alltså en mindre form av kirk. Då ni säger ma sha Allahu wa shit. Vad Allah vill och vad du vill. Och när ni säger jag svär vid Kaaba. Och som vi sa i början av islam så brukade enligt folk svära vid andra, vid Kaaba och vid sina föräldrar och sånt tills det blev förbjudet. Så då förbjöd profeten Muhammad a.s. att man ska svära på någonting annat än Allah. Och istället för att svära på Kaaba så säger man Rabbil Kaaba. Jag svär vid Kaabas herre. Och om man ska säga ma sha Allahu och sen vad du vill, då säger man då mashallahu, mashallah, thumma shit, och sedan vad du vill. Men vi kommer också nämna sen att det bästa är att säga bara mashallah och inte lägga till thumma, utan att säga mashallah eller mashallahu wahda. Ja. Och här nämner vissa ulema, de säger subhanallah, kolla här, judarna, de var inte muslimer, de var kuffar. De förstod sig på vissa saker i religionen. De förstod sig på att det här var en mindre form av kyrk. kuffar förstod sig på att det här var en mindre form av kirk. Vissa muslimer idag förstår sig inte på vad kirk akbar är för någonting. Är det inte sorgligt? Kuffar förstår sig på vad kirk asgar är. Vissa muslimer förstår sig inte på vad kirk akbar är. Allah musta'an. Och han nämner här Sheikh bin Baz att de då känner till vissa saker från religionen. Och, men deras hjärtan var fyllda med hat och agg mot profeten alaihissalam. De ville inte acceptera sanningen utan de ville bara kritisera islam. Men det bevisar också att om någonting är korrekt så ska man acceptera det från vem det än kommer. Om någonting är rätt så accepterar man det från vem det än kommer. Ja. Även om du skulle vara en person som du hatar så ska man inte neka den sanning som han ser. Även om din fiende kommer med information, han kommer inte för att lära dig utan han kommer för att kritisera dig. Om det han säger är rätt så ska du bara acceptera. Kallas, det är sant. En muslim accepterar alltid sanningen. Som det har berättats från Ibn Mas'ud, att om någon kommer till er med någonting sant så ska ni acceptera det. Även om det skulle vara en person som är långt borta och en person som är hatad. Och som de säger att al-hikmatu dalatul mu'min. Sanningen och vishet är det som den troende alltid söker efter. Om man förnekar då inte sanningen baserat på vem som har sagt det. Utan om sanningen kommer kallas. Vi accepterar det. Och han berättar också här hur en man kom till profeten alaihissalam och han sa till honom Masha Allahu wa shi't. Det här är vad Allah och du vill. Det här är vad Allah och du vill. Och då så sa profeten alaihissalam Aj'altani lillahi niddan. Har du gjort mig till en vederlik vid Allahs sida? Säg istället Masha Allahu wahda. Det här är vad Allah ensam vill. Nej. Så den här mannen menade säkert inget ont. Han menade säkert inget kirk. Men det här visar återigen på hur viktigt det är att välja sina ord. Tauhid är dyrkan. Tauhid är hjärtat. Och tauhid är också uttalanden. Och det finns vissa uttalanden som kan misstolkas. Och därför måste man då korrigera sina uttalanden. Man får inte säga vad som helst. Även om man skulle ha en ren avsikt. Så man ska inte säga det här är vad du och Allah vill. Eller det här är vad Allah och du vill. Utan säg det här är endast det Allah vill. Masha Allahu wahda. Eller masha Allah. För Allah subhanahu wa ta'ala har sagt وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Att ni vill ingenting förutom att det är det som Allah, världarnas herre, vill. Så våran vilja är under Allahs vilja. Och därför ska man inte säga vad Allah och den här personen vill. Taib. För att allting i slutändan går tillbaka till vad Allah subhanahu wa ta'ala vill. Och han nämner också ulema. Och sheikhen själv nämner i al-masail, lärdomarna här. Om profeten al-islam blev så här arg på en person som säger det här ordet Masha Allahu wa shi't, vad skulle då profeten al-islam säga om han hörde vad sufisterna sa idag? När de säger att Muhammad al-islam har kunskapen om det fördolda. Att han förlåter våra synder och att han är skapad av ljus och liknande saker. Vad skulle han säga till dessa människor? Allah al-musta'an. Sen så berättar författaren hadithen från Ibn Majah där Tufail, som var broder till Aisha från samma moder. Han sa att jag drömde att jag kom till en grupp med judar och jag sa till dem ni hade varit ett bra folk om ni inte hade sagt att Uzair är Allahs son. Och då så sa judarna, ni hade varit ett bra folk om ni inte hade sagt det här är vad Allah och Muhammed vill. Och därefter kom jag till en grupp med kristna, alltså i drömmen. Och jag sa, ni hade varit ett bra folk om ni inte hade sagt att Messias, alltså Jesus, är Allahs son. Och då så sa de, ni hade varit ett bra folk om ni inte hade sagt det här är vad Allah och Muhammed vill. Och nästa morgon så berättade jag denna drömmen för vissa personer. Och därefter gick jag till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och underrättade honom om drömmen. Och då sade han, har du berättat för någon? Jag sa, ja, jag har berättat. Och då lovprisade han Allah subhanahu wa ta'ala och predikade för folket och sa att Tufail har drömt en dröm som han har berättat för vissa av er. Ni brukade säga ett visst ord och jag hindrades av vissa skäl att förbjuda er från detta. Säg därför inte vad Allah och Muhammed vill, utan säg att det här är endast det som Allah vill. Ja, masha Allahu wahda. Och denna hadith är också sahih. Så här finner vi när själva förbudet kom. När förbjöd profeten Muhammed a.s. sahaba från att säga det här ordet, masha Allahu wa shit. Och han nämnde i denna hadith att han hindrats från att förbjuda sahaba. Och vissa hadith nämner al-haya, blygheten hindrade mig från att förbjuda er. Och vad är det som menas med det? Jo, de lärda säger inte att han skämdes för att säga sanningen. Han var inte bekväm med det här ordet, men Allah hade inte uppenbarat att det var förbjudet. Så han ville inte säga till folket att det var förbjudet innan det att Allah hade uppenbarat att det var förbjudet. Men han kändes inte bekväm med det här ordet. Att folk sa masha Allah wa shit. Men när uppenbarelsen kom, khalas, då predikade han och förbjöd för folket att säga detta. Ja. Och hadithen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att sanddrömmar under profetens tid alaihissalam kunde vara en källa till uppenbarelse och lagstiftan. Så som profeten Muhammed sa alaihissalam i en sahih hadith att sanddrömmar är en av 46 delar från profetskapet. Sanddrömmar är en av 46 delar från profetskapet. Och han sa också att profeternas drömmar är uppenbarelse. Men här var det ju inte profetens dröm alaihissalam. Här var det på Tufails dröm, eller hur? Taib, hur kan det vara en uppenbarelse? Det var en sann dröm från Allah och den bekräftades av profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och på så sätt var det en uppenbarelse som accepterades. Som sahabi som drömde om adhan. Det blev också senare lag. Alltså här ska man göra adhan. Ja. Så man kan inte komma idag och säga att jag drömde i natt att någonting blev halal eller någonting blev haram och det här är en ny lag i islam. Den här dörren är stängd. När profeten Muhammed dog a.s. så är Allahs sharia fullbordad. Och ingen kan komma och säga att vi lägger till eller tar bort någonting i islam. Och det här är viktigt för vissa ahlul batil, återigen vissa sufister och vissa ahlul bidda försöker på det här och säger att jag drömde, Allah kom till mig i drömmen och sa att det är halal för dig att ha mer än 4 kvinnor, det är halal för dig att dricka eller jag vet inte vad, och så vidare. Och så säger han det till sina följare och de accepterar det han säger. Och så vidare. Utan, khalas, islam är fullbordad. Sanddrömmar har en viss betydelse för oss idag också. Inte att de kommer med en ny lagstiftning. Utan sanddrömmar, så som profeten Muhammed sa a.s. är mubashirat. De är ett glädjebudskap. De kommer med glada nyheter till de troende. De kanske kommer med en tröst i hårda tider. De kanske kommer med en varning. Att någonting ska komma. Så att muslimen blir starkare. Så det här är någonting positivt. Så som profeten sa a.s. att det finns ingenting kvar från profetskapet. Förutom el-mubashirat. De goda drömmarna. Som en muslim ser. Om sig själv. Eller om någon annan. Man ser dem om sig själv. Eller om någon annan. Ja. Tajib. Vad ska man göra om man har sett en sanddröm?
Berätta det för sina nära och kära.
Ja, man ska berätta för sina nära och kära. Så vi går vidare till nästa kapitel. Där säger författaren kapitel 45. Men sabba ad-dahr faqad ada Allah. Den som förtalar tiden har ofredat Allah. Ja. Författaren vill med det här kapitlet säga att det är en synd att svära åt tiden. Att förbanna tiden. Och någonting som då är en brist i personens tauhid, som Sheikh bin Baz säger. Varför? För tiden är skapad av Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är den som styr över tiden. Han som upprätthåller dag och natt. Allah är den som skapar tiden och bestämmer över allt som sker i tiden. Så den som förbannar tiden har ofredat Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger här att förbanna tiden, att förbanna dagen och natten, som att säga till exempel قاتل الله هذه الساعة. Må Allah förbanna den här timmen. Må Allah förbanna namn. Må Allah också förbanna den här stunden. Eller den här dagen. Eller må Allah inte ge baraka i den här dagen. Och liknande uttalanden. Yani att göra, att förbanna eller svära eller göra dua mot tiden. Det här är då haram. Men att beskriva tiden eller vissa dagar med att de till exempel är shadid. Det här var en svår dag. Eller det här var en jobbig dag. Är det tillåtet? Det är tillåtet. Det här var en varm dag. Det här var en kall dag. Det här var en jobbig dag. En svår dag. Det är okej. Men inte att förbanna tiden. Att säga, yani, tiden har skadat oss. Den här dagen var otur. Den här dagen har inte gett oss någonting gott. Och så vidare. Det är inte tillåtet. För att då indirekt svär man åt Allah subhanahu wa ta'ala. För tiden har inte skapat någonting. Tiden har varken gynnat eller skadat dig. Eller hur? Tiden kan inte gynna oss och tiden kan inte skada oss. Så om man tillskriver tiden dessa egenskaper, så har man också fallit in i kyrk, som Ibn Qayyim säger. I kyrk akbar. Men om man då bara svär åt tiden och säger den här tiden var förbannad, den här tiden har skadat mig och så vidare, så har man indirekt då svurit åt Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket då inte är tillåtet. Och han nämner versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Och de säger, det finns inget liv utom livet på jorden. Och några av oss dör och några lever vidare. Och enbart tiden förintar oss. Men om detta hade de ingen kunskap. De rör sig bara med lösa antaganden. Yani kuffar i Mekka. Och även de filosofer brukade säga liknande saker. Att det var yani tiden som fick vissa att leva. Och tiden som tog vissas liv. Och tiden som har gjort att vi inte lever längre. Och tillskriver inte detta till Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah kritiserar dem. Och säger att de har ingen kunskap om det de säger. Utan det är bara saker de har fått för sig. Eller lösa antaganden. Och sen så berättar författaren en hadith från Sahih. Där Abu Huraira sa att profeten alaihissalam sa att Allah subhanahu wa ta'ala säger yu'dhini ibn Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr wa qallibu layla wa an-nahar. Adams barn har ofredat mig genom att beskriva Allah med bristfälliga attribut. Hon förtalar tiden och jag är tiden. Jag vänder på dag och natt. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att människan har ofredat mig. Eller idha, som nästan yani, stört eller ofredat Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en kabira. Det är en stor synd. Som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Ahzab. Inna alladhina yu'duna Allah wa rasulah. La'nahumullah. Att Allah förbannar de som ofredar Allah och hans sändebud. Vilket tyder på att det är en stor synd. No. Och Allah säger då att människan har ofredat Allah då hon förtalar tiden. Och så säger Allah, jag är tiden. Jag är den som vänder på dag och natt. Yani bestämmer vad som händer i dag och natten. Och i en annan hadith, förtala inte tiden, för sannoliken är det Allah som är tiden. La tasubbu ad-dahr fa inna Allaha huwa ad-dahr. I den här hadithen säger Allah att han är tiden. Ad-dahr. Är tiden ett av Allahs namn? Är det det? La tasubbu ad-dahr fa inna Allaha huwa ad-dahr. Står i hadithen, för Allah är tiden. Ja. De lärda säger att nej, det är inte ett av Allahs namn. Vissa lärda, som Ibn Hazm, sa att det är ett av Allahs namn, men det är inte korrekt. Utan det korrekta är att vad som menas med hadithen är att Allah är den som skapar tiden och bestämmer över tiden. Men tiden är inte ett av Allahs namn. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitel 46. Att kalla sig för domarnas domare och liknande. Att tasammi bi qadi al-qudat wa nahwi. Att kalla sig för domarnas domare. Och han nämner här i Sahih från Abi Huraira, som säger att profeten alaihissalam sa: det mest föraktade namnet hos Allah är mannen som kallar sig för konungarnas konung. Allah är den enda konungen. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och Sufyan sa samma sak, gäller den som säger Shahaninas Shah. Och en annan rapportering, det vidrigaste namnet och den som Allah hatar mest på domedagen är den som kallar sig för konungarnas konung. Ja. Så i det här kapitlet vill då författaren belysa att det är förbjudet att kalla sig för såna här namn. Namn som liknar Allah subhanahu wa ta'alas namn och egenskaper. För Allah subhanahu wa ta'ala har namn som är unika för honom. Och ingen har rätt att ta dessa namn. Som till exempel Ar-Rahman, Malik al-Mulk, Al-Khallaq, Rabb al-Alamin, Hakim al-Hukkam, Domarnas domare, Sultan al-Salatin, Ledarnas ledare och liknande namn, säger Sheikh bin Baz. För från Tawhid ser ni fulla rätt är att inte kalla sig efter dessa namn. Utan det är en brist i personens Tawhid att kalla sig efter dessa namn. Ja. Så förstår ni, man kan inte kalla sig för domarnas domare. Vem är domarnas domare? Det är Allah. Ja. Och liknande namn, som till exempel den starkaste av de starka, den mäktigaste av de mäktiga, ja. Och den mest barmhärtiga av de barmhärtiga och liknande namn ska man inte kalla sig för. Eller konungarnas konung, domarnas domare. Och Sheikh bin Baz rahimahullah nämner att det här är faktiskt någonting som sker i vissa muslimska länder där de har domare. Alltså de syftar inte på någonting dåligt, men de kanske säger de har domare och så har de en överdomare som bestämmer över de andra. Då kallar de för domarnas domare. Men han säger det här är inte passande, utan istället så är det då bättre att säga Qadi Qudat Misr, till exempel domarnas domare i Egypten. Då förstår man direkt att det handlar inte om Allah eller något sånt. Det handlar om domarna i Egypten. Men att låta bli själva titeln är bättre från första början. Att inte använda den här orden, domarnas domar. Även om man skulle då tillskriva den till ett visst en plats och så vidare. Utan istället kanske man kan ha Ra'is al-Qudat. Ledaren över domare. Istället för domarnas domare. Utan ledaren över domarna. Amin al-Qudat. Den som getts ansvaret över domarna. namn. Och liknande namn som också då sades här, yani shahenas shah. Och det är väl inte det ert språk. Men shah. Shah, det är väl i alla fall kanske persiska, betyder typ shan, eller hur? Yani konung, ledare eller konung. Det spelar ingen roll vilket språk det är på. Det behöver inte bara vara arabiska, utan de här titlarna är inte passande. Allah azza wa jall är konungarnas konung. Allah al-musta'an. Och vi tar ett till sista kapitel som är väldigt kort, som tar upp exakt samma sak. Kapitel 47. Att högakta Allahs namn och att ändra ett opassande namn. Ja. Och Sheikh bin Baz säger här att författaren vill då få oss att respektera Allahs namn och varna oss för att då kränka Allahs namn, förringa Allahs namn eller att kalla någon annan för Allahs namn. Namn som är unika för Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför måste man ibland ändra vissa namn som då är opassande och strider mot detta. Och han säger att namn är av två kategorier. De namn som är unika för Allah subhanahu wa ta'ala, som till exempel Rahman, Al-Khaliq, Rabbil Alamin och liknande. Och sen har vi de namn som både yani Allah subhanahu wa ta'ala och människor kan ha. Namn. Och dessa namn måste då förstås med yani att vad säger man? Till exempel om Allah, han är Rahim, och han beskrev profeten Muhammad al-Islam som att han är Rahim, så är det två olika saker ändå. Yani de egenskaperna är inte detsamma. Och han nämner i detta kapitel hadithen från Abu Shurey, som berättade att han brukade kallas för Abu al-Hakam. Han brukade kallas för Abu al-Hakam, en pappan till den som dömer. Och då så sa profeten al-Islam, det är Allah som är al-Hakam, det är Allah som dömer. Och då så sa Abu Shurey, när mitt folk är oense om någonting så kommer de till mig och ber mig döma mellan dem. Och båda parterna blir nöjda. Och då så sa profeten alaihissalam att det här är någonting förträffligt. Har du några barn? Och då så sa han, jag har Shurey, Muslim och Abdallah. Och då så sa profeten alaihissalam, vem är den äldsta av dina barn? Och då så sa han Shurey. Och då så sa profeten alaihissalam, du är Abu Shurey. Alltså inte Abu al-Hakam, du är istället Abu Shurey. Och denna hadith finns då berättad av Abi Dawud. Och vissa ulema nämner att den är autentisk. Medan vissa andra ulema nämner att yani, det finns lite kalam om denna hadith. Ja. Så denna man, Abu Shurey, brukade då döma mellan folk. Han brukade döma mellan folk. Och kallades därför för Abu al-Hakam. Han hade ingen son som heter Hakam, utan det handlade om själva dömandet. Att han var en person som dömde mellan folk. Och folk accepterade hans dom. Och då så sa då profeten al-Islam att det här är någonting gott. Ma ahsana hada. Yani han säger här, Sheikh bin Baz rahimahullah, yani vilken god gärning att göra islah mellan folk. Att stifta fred mellan folk. Att medla mellan folk så att båda parterna blir nöjda. Och att få folk att sluta tvista med varandra. Det här är någonting som är eftersträvat och någonting väldigt gott. Ja. Så det är någonting positivt att då stifta fred mellan folk, att medla mellan folk. Och de lärde nämligen att det finns, man kan göra hukum mellan folk och islah mellan folk. Om två parter bråkar, så kan man antingen göra dumma mellan dem eller försona mellan dem. Vilken är bäst?
Försona
mellan dem. Varför? För de lärde sig att när man försonar mellan dem och får dem att förlåta varandra, att yani, glömma bort det som har skett, då blir de vänner igen och älskar varandra och börjar på nytt. Men om du dömer mellan dem, du har rätt och du har fel, och du ska böta och du ska ge tillbaka, då kanske personen som yani, det har dömts mot hans fördel, fortfarande har någonting i hjärtat, eller hur? Och jag är arg på honom. Så jag ska inte förlåta honom, han får pengarna, men jag hatar honom och så vidare. Därför är islah bättre. Wa sulhu khair, som Allah säger, att göra islah är någonting som är bättre. Ja. Så det vi lär oss från denna hadith är då att det är bättre att ändra namn som är opassande. Allah, han är al-hakam, al-hakim, och därför är det inte heller passande att då den här personen kallar sig för Abu al-Hakam. Ja. Och de nämner också här då från lärdomarna av denna hadith är att välja sitt smeknamn efter den äldsta av sina söner. Att man, om man då har flera barn, så sa ju profeten al-Islam till mannen, vem är den äldsta av dem? Och då så sa han Shureyh. Och då så sa profeten, då är du Abu Shureyh al-Islam. Så det är kunja att ta smeknamnet efter den äldsta av sina söner. Och jag tror det var al-Baghawi som sa, om den äldsta är en dotter kan man också kalla sig för då dotterns namn, Abu, och sen dotterns namn. Ja. Det är också sunna att ha en kunja, att ha ett smeknamn. Och vissa av salaf hade flera smeknamn också. Inshallah. Det kan till och med vara ett smeknamn fast man inte har barn. Eller hur? Som vem? Ja? Abu Huraira.
Tre olika smeknamn.
Ja. Fast Huraira är mer katt.
Kattunge.
Va? Aisha som kallades för? Abdillahi. Hon hade ingen son, men kallades för Abdillahi. Och det nämns också Khalid ibn Walid kallades för? Abu Sulaiman, precis. Och vissa nämnde att han inte hade en son som hette Sulaiman. Och så vidare. Abu Hafs. Vem var Abu Hafs?
Amir
al-Mu'minin Umar. Umar ibn al-Khattab kallades för Abu Hafs. Trots att han inte hade någon son som hette Hafs. Så att det är tillåtet. Men gärna att man väljer den äldsta sonen är kanske det vanligaste. Ja. Taibi, vi avrundar där för idag. Och inshallah nästa vecka kommer vi fortsätta. Och då har vi väldigt viktiga kapitel att gå igenom.